Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Sommaren 2016 försvinner 17-åriga Emilie Meng från Korsør station i Danmark. Emilie och hennes vänner hade haft en natt ute på stan i Slagelse och klev av tåget vid Korsør station vid 04 på morgonen den 10 juli. Vännerna skulle ta taxi hem, men Emilie ville promenera den sista biten på cirka 4 kilometer. Hon vinkade hej då till vännerna för vad som skulle visa sig vara sista gången. Ett halvår senare, på julafton 2016, hittas Emilias döda kropp i ett vattenfyllt gammalt grustag i Borup, 65 mil från hemstaden Korsør. Emilie försvinner spårlöst och den stora frågan som jäcker polisen är hur någon kan frakta en kropp nästan 60 mil utan att lämna ett enda spår efter sig. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seob.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om försvinnandet och mordet på den 17 år gamla Emilie Meng från Korsør i vårt grannland, Danmark. Ett fruktansvärt fall som hösten 2021 fortfarande är olöst. Polisen har ännu inte hittat Emilias mördare och familjen har ännu inte fått svar på vad som hänt deras älskade dotter. Emilie beskrivs som en spontan och omtänksam ung kvinna som alltid såg till att allas röster fick bli hörda och att alla fick ta plats. Framförallt var hon mån om sin bästa vän, Sara Midling Hansen, som till skillnad från Emilie var lite mer tillbakadragen. Emilie var en bra lyssnare. Hon drömde om att resa och om att skaffa en lägenhet tillsammans med bästisen Sara. Kvällen den 9 juli 2016 spenderade Emilie tillsammans med vänner. De umgicks, festade och hade en rolig kväll tillsammans. I dokumentären Mordet på Emilie på SVT Play av TV2 Danmark visas ett videoklipp taget från den kvällen. Emily bär en röd åtsittande t-shirt och blyertsgrå stretch jeans. Hon skrattar och rör armarna till musiken. Bredvid henne sitter en ung man med brunt hår. En kvinnlig vän håller en fläkt framför Emilie som poserar framför henne med ett leende. Hennes mörkbruna hår rör sig av vinden från den vita fläkten. Det är en härlig kväll. Vännerna är glada. Några timmar senare, när klockan hade passerat midnatt och övergått till morgonen den 10 juli, satte sig Emilie, bästa vännen Sara och två vänner vid namn Simon och Nicole på nattåget hemåt. När de närmade sig sin station förbeställde Nicole en taxi. Tåget ankom till Korsør station vid 04 på morgonen och vännerna klev av och gick ut på perrongen. Men någonting händer under tågresan. Emilies mobil plingar till. Det är ett meddelande från hennes pojkvän. Den typen av meddelande som man inte vill behöva ta emot. Pojkvännen skriver att han vill avsluta deras relation. Han vill göra slut. Och Emilie blir jätteledsen. När vännerna kommit ut från perrongen och in till stationen berättar Emilie för bästa vännen Sara att hon inte vill följa med den förbeställda taxin. Hon vill promenera hem för att rensa tankarna. Hon vill vara i fred med sina känslor kring beskedet från pojkvännen. Vännerna går längs stationen ut på parkeringen på framsidan där taxin står och väntar på dem. Emily sa hej då till sina vänner och Sara sa att det bara var att ringa om det var någonting. Sedan gick Emilie rakt fram bortåt gångbanan. En väg hon gått så många gånger förut. Gångbanan var för dem en trygg väg hem, den vanliga vägen hem. Dessutom var det morgon och snart skulle det börja bli ljust. Gångbanan går från stationen och övergår så småningom i ett område med åkrar innan den når bostadsområdet där Emilie bodde. Det var en promenad på cirka 3,5 kilometer. Några timmar gick och där hemma vaknade Emilies mamma till en solig söndagsmorgon. Hon gick upp till Emilies rum och knackade på. Men inifrån tonårsrummet var det tyst. Emilie hade nämligen inte kommit hem. Hennes mamma försökte ringa henne men dotterns mobiltelefon var avstängd. Då skickade hon ett sms, men även detta utan att få svar. Hon ringde då upp Emilies bästa vän Sara som berättade för henne att Emilie gått ensam hem via gångbanan. Att de två hade skilts åt vid 04 samma morgon. Kanske är det en moders instinkt, en intuition som inte går att förklara för någon som inte själv har barn. Men det är nu som Emilias mamma får ont i magen. Någonting är fruktansvärt fel. Vart är Emilie? Och varför har hon inte kommit hem? Emilias mamma ringer till polisen och anmäler sin dotter som försvunnen. Och nyheterna går snabbt ut i medierna. Tidningsrubrikerna skriker ut informationen om att en 17-årig flicka från Korsör har försvunnit. Tipsen väller in till polisen och allmänheten börjar engagera sig. Nyheten når grannländerna och svensk media. En stor sökinsats påbörjas.
Några dagar efter det att Emilias försvinnande nått allmänheten hör ett par av sig till polisen. De var ute och joggade morgonen den 10 juli i Korsörs lustskog när en vit skåpbil körde förbi. Den hade kört så fort att paret hade fått hoppa undan från vägen för att inte bli påkörda. Skåpbilen efterlyses av polisen och uppgifterna nådde ut i media. Polisen sökte i 2 dagar ute i Korsör lustskog men utan att finna ett enda spår efter Emilie. De sökte i vattendrag och med spårhundar, men ingenting. Det kom in ännu ett viktigt vittnesmål om den vita skåpbilen. Några musiker, som kom hem till Korsör samma morgon som Emilie försvann, hade också lagt märke till en ljus skåpbil, vars lysen var påslagna. Det här det blir intressant, för i området där inga övervakningskameror finns, någonstans där Emilie måste ha försvunnit, ska en av dessa 2 ovannämnda skåpbilar ha setts till parkerad. En av teorierna är att gärningsmannen, eller gärningsmännen, ska ha kört ner till gångbanan och tagit Emilie för att sedan lämna platsen med skåpbilen. Från det området finns det bara 4 alternativ som skåpbilen måste ha kört. Någonstans längs motorvägen borde bilen ha fångats på en övervakningskamera när den lämnat områden. Men polisen är förtegen. I utredningen har även en annan bil varit högintressant. En vit Hyundai i30. Fordonet sågs under några flyktiga sekunder på en övervakningsfilm från Korsör station. Polisen intresserar sig nu för en liten eller mellanstor ljusbil. Ett vittne hör av sig med uppgifter kopplat till ett liknande fordon som ska ha setts vid Regnmarks backe, bara timmar efter Emilias försvinnande. Och platsen där bilen syntes till ligger alldeles i närheten av platsen där Emilie Mengs kropp senare skulle hittas. I dokumentären Mordet på Emilie, producerad av danska TV2, som går att se på SVT Play, så åker de utredande poliserna runt i området. Och det visar sig snart att det faktiskt finns övervakningskameror som polisen inte undersökt. Nämligen övervakningskameror utplacerade av privatpersoner. De stannar till utanför ett vitt hus där det finns 2 kameror riktade mot vägen och konstaterar att dessa kameror borde ha fångat den vita bilen på bild. Men har polisen undersökt övervakningsfilmerna? De bestämmer sig där och då för att knacka på hos de boende i huset som visar sig vara hemma. På frågan om kamerorna var uppe år 2016 när Emilia försvann svarar kvinnan i hushållet ja. Hon berättar att polisen faktiskt velat ha videoövervakningsfilmen från den aktuella månaden. Men att de var för sent ute. De privatägda kamerorna spelar enbart in i 30 dagar innan filmen spelas över som en loop. Men polisen var helt enkelt för sent ute. Kvinnan som bor i huset förklarar att man via kamerorna kan se vem som körs förbi på vägen. Man hade alltså, om man bett om övervakningsvideon i tid, kunnat kartlägga om skåpbilen kört denna väg eller inte. Men man har varit ute för sent. Någonting som också har kritiserats hårt i media och inte minst av de utredande journalisterna i dokumentären. Det gick alltså mer än 30 dagar innan polisen bad om filmerna. Filmer som kunde varit viktiga i detta fruktansvärda pussel. Polisens stafatta försök med att försöka förklara vad som gått fel landade i det faktum att Emilia försvann mitt i juli när de flesta i poliskåren var på semester. De hade helt enkelt inte haft tid att göra alla efterforskningar där och då, med en mindre polisstyrka. Taxichauffören som körde Emilias vänner hem den där ödesdigra morgonen blev inte förhörd förrän 3 månader efter Emilias försvinnande, trots att han var en av de sista som såg henne vid liv. Många saker skedde helt enkelt för sent. Kanske hade chauffören sett någonting av värde. Men han hade till och med svårt att minnas vilka som åkte med i hans bil 3 månader senare. Minnen bleknar. Övervakningsvideor raderas eller spelas över. Viktiga spår och vittnesmål går förlorade. Sökinsatserna efter Emilie Meng var sensationella. På plats vid sök befann sig 30 ryttare, 58 dykare och 100 frivilliga. Det var en massiv sökinsats i jakt på en ung flicka som man vid tidpunkten fortfarande hoppades på att finna vid liv. Alla slöt upp på plats i Kosar med ett och samma mål, att få hem Emilie. Under söken kunde frivilliga antalet av privatpersoner som letade vara så högt som uppemot 500 personer. Att Emilies försvinnande berörde många gick inte att ta miste på. Trots detta så upplevde de anhöriga att polisens insats i början som sagt var präglad av att det var semestertid. I dokumentären Mordet på Emilie berättar några av de personer som var med och letade efter henne om hur de upplevde polisens arbete. Bland annat var det just frågan om övervakningskameror som kom upp. Vittnen som berättade att de sett någon konstig bil på sina övervakningskameror blev uppmanade av frivilligsökteamet att spara dessa filmer utifall att polisen skulle komma att kontakta dem. Vissa kontaktade polisen direkt om sina iakttagelser, men de fick ingen återkoppling. De frivilliga som sökte efter Emilie, som hade viktiga uppgifter att berätta för polisen, kunde minnas att det var svårt att få tag på förundersökningsledaren i fallet, Marianne Rod, som var på semester vid den mest avgörande tidpunkten när de stora söken genomfördes efter Emilias försvinnande och viktiga tips kom in. Den frivilliga sökgruppen skickade sitt material vidare, men materialet nådde inte fram till rätt personer. Och viktig information gick antingen förlorad eller nådde rätt person hos utredande polis för sent. Det var helt enkelt lite rörigt minst sagt. Någonting som dansk polis får ta emot stark kritik för medialt och av allmänheten. Ett annat intressant spår kom in från en privatperson i Kosör. Ett tips som tas upp i dokumentärfilmen som går att se på SVT Play. Tipset gäller det faktum att det bor en känd sexualförbrytare i området som ska ha kört runt i Kosör där Emilie försvann och kring Borup där hennes kropp återfanns i just en skåpbil eftersom han arbetade för en budfirma. Han hade blivit arresterad för bland annat övergrepp mot barn. I oktober 2016 kontaktade en annan privatperson polisen eftersom vittnet ska ha hört Emilies röst och i samband med det avlyssnat sin grannes bostad. Hela Kosör är nu involverad i fallet och alla vill hjälpa till. Det visar sig vara en flicka som grät och bankade på andra sidan väggen som vittnet menar har fångats på avlyssningen. Och när polisen undersökte inspelningen tror de sig höra en flickas röst som till och med svarar att hennes namn är Emilie Meng. Men när polisen oanmält dök upp till huset och gjorde en rannsakan av källaren varifrån djuret spelats in från brandväggen på grannens sida fanns ingenting. Inga spår, ingen flicka. De genomsökte platsen 5 gånger i jakten på att försöka hitta Emilie. I dokumentären Mordet på Emilie så undersöker en expert denna ljudfil och konstaterar att han inte kan höra någon röst på banden. I samma dokumentär intervjuas pensionären Erling Jensen om den vita skåpbil som polisen efterlyst. Det var en fredag i oktober 2016 som han ringde till polisen. Erling hade nämligen sett just en vit skåpbil, men han blev bemött med informationen om att de tyvärr inte hade resurser där och då att ta hans vittnesmål. Och hans uppgifter hamnade även de mellan stolarna. Det var först när den danska tidningen BT kontaktade Erling och skrev en artikel om hans iakttagelser som polisen återkopplade till honom. Bristerna i polisarbetet i det här fallet har varit många. Sommaren passerade och likaså hösten. Det blev december, kallt ute och inga spår efter Emilie. Ryktena om vem som kunde ligga bakom hennes försvinnande gick varma och skakade om tryggheten i Kosör. Polisen fick in tips om 2 olika adresser där Emilie möjligtvis varit gömd sedan försvinnandet. Men inga av tipsen ledde någon vart. Tiden går och det blir julafton. Det är på julaftonskvällen som det fruktansvärda beskedet kommer. 60 mil från platsen där Emilie försvann, i en damm vid Borup, har man funnit en kvinnokropp. Det är Emilies kropp och hon ska utsatts för trubbigt våld. En kökskniv återfinns även i närheten av platsen där hennes kropp hittades, men polisen är förtegen om dödsorsaken. Den vita skåpbilen som sågs till vid Lysskogen var vid denna tidpunkt det som polisen valde att fokusera mest på. men någon förare hade inte kontaktat dem trots att de gått ut med både uppmaningar och anmälan i medierna. Emilias mamma ska ha befunnit sig i Korsör ungefär en månad efter Emilias försvinnande, vid samma tidpunkt på dygnet som Emilia befunnit sig där, och hon ska då ha sett ett tidningsbud komma körande i snabb fart. Den viktiga iakttagelsen innebär att det kan finnas ännu en person av vikt att förhöra. Om tidningsbudet kör varje dag, samma tid, samma plats, så kan denna möjligen ha sett Emilia eller gjort andra viktiga iakttagelser. Eller för den delen skulle tidningsbudet kunna vara den gärningsperson man söker efter. Emilias mamma kontaktade polisen och berättade om sin iakttagelse. Polisen hade helt missat detta möjliga vittne. Ett vittne som kunde ha sett gärningsmannen under sin rutt då han kört förbi bland annat Lysskogen. Men polisen väljer inte att fråga honom om vilka rutt han kört. Kan det finnas fler potentiella vittnen som kan ha sett just skåpbilen? Och vittnesmålen har fortsatt komma in, och inte bara till polisen utan också till media. Två journalister på den danska tidningen BT som rapporterade om fallet sen start bestämde sig för att starta en podcast vid namn Emilie Meng Mysteriet. Podcasten gjordes i samarbete med tidningen i hopp om att vittnen skulle höra av sig. Vittnen som kanske inte ville eller vågade kontakta polisen på grund av olika anledningar. Sommaren 2020 trädde ett nytt vittne fram, en kvinna som kunde berätta för journalisterna i podcasten att hon befann sig i området nära stationen vid tidpunkten för försvinnandet. I en artikel i Kvällsposten som publicerades den 12 augusti 2020 berättar kvinnan om vad hon hörde på platsen den morgonen. Hon ska nämligen hört ett paniskt skrik, nästan överraskande som att någon blev överrumplad. Det var ett sånt desperat skrik och jag kunde samtidigt höra en eller flera män tala efter att hon hade skrikit, ska kvinnan ha berättat i podcasten. I podcasten kunde vittnet även avslöja att hon först inte tänkt så värst mycket på det hon hört. Men då hon senare möttes av nyheten att Emilie Meng var försvunnen kontaktade hon polisen direkt, samma dag som hon läste den första artikeln om Emilias försvinnande. Men kvinnan beskrev det som att polisen i Sydsjälland inte tog hennes vittnesmål seriöst och närmast hade skrattat åt henne när hon la på luren. Hon blev aldrig kontaktad på nytt. En 24-årig kvinna vid namn Louise kontaktade också podcasten med ett viktigt vittnesmål som inträffat i samband med Emilias försvinnande. Louise hade kommit hem från studentfirande den kvällen och i en artikel i Kvällsposten går det att läsa om hennes iakttagelser som hon yttrat sig om i podcasten. Louise ska ha sett en lång man i en vit bil köra upp till henne och veva ner rutan för att erbjuda henne skjuts. Jag kan inte säga vad det var, men någonting med honom gjorde att jag inte satte mig i hans bil. Han ville verkligen att jag skulle åka med i bilen. Det var som att han verkligen försökte pressa mig till att åka med, sa Louise till BT. Louise mindes vad hon upplevde när polisen gick ut med att de var intresserade av vittnesmål rörande en vit Hyundai i30. Eftersom hon tror att det var just en sån bil som mannen som erbjuds henne skjuts ska ha kört. Hon ska ha kontaktat polisen då med sina uppgifter och tagits in på ett kort förhör. Men sen inte hört något mer. Dock ska hon blivit kontaktad ännu en gång 3 år senare i samband med att podcastavsnittet om vad hon upplevt släpptes. Så det verkar fortfarande som polisen är intresserad av vittnesmål om liknande bilar som sett sig i området vid försvinnandet. Frågan är bara om de gjorde tillräckligt när allt det här inträffade. Och de har senare själv insett att de nog inte agerade snabbt nog.
3 år efter Emilias försvinnande medgav polisen i ett pressmeddelande som släpptes 2019 i samband med att dokumentären om Emilie Meng skulle visas att de inte hade agerat snabbt nog. Som svar på all kritik medgav polisen en gång för alla att de inledningsvis värderade fallet som en eftersökning efter en försvunnen person snarare än ett brott som hade begåtts. Ett fel som vi sett så många gånger förut i fall om försvunna personer som tyvärr gör fallen svårare att lösa. Polisen förklarade också i sitt pressmeddelande varför de valde att inte medverka i dokumentären om mordet på Emilie Meng. Det handlade om att de inte ville att information som rör gärningsmannen skulle komma ut och att det är en öppen utredning. Om information kommer ut kan det skada utredningen och deras chanser att väcka åtal mot en potentiell gärningsman. Trots allt engagemang kring Emilie så har ingen gärningsman fällts. Det är fruktansvärt. Utredningen pågår för fullt och nya spår har nått polisen i samband med att ännu en dokumentär släpptes. denna gång på Discovery Plus. I dokumentären Någon vet något kunde nämligen något sensationellt avslöjas. Missa inte veckans eftersnack som släpps på söndag, där vi kommer prata mer om just detta nya tips i jakten på Emilie Mengs mördare. Tack för att du lyssnar på Olösta fall.